Välkommen till Gångbad Online-podden. I den här podden nördar vi ner oss i allt som handlar om gång, gångbad och ljudvibrationer. Jag kommer bland annat intervjua människor som alla, precis som jag själv, älskar gångbad. Älskar du också gångbad? Välkommen att lyssna, du med. Välkommen till Gångbad Online-podden i samarbete med gångbadonline.se där du kan lyssna på gångbad i ditt eget vardagsrum med fantastisk ljudkvalitet. Jag heter Frida Helsing Olsson och med mig som gäst idag har jag Emma Öberg. Välkommen Emma!
Ja, vad roligt! Hej!
Hej! Vad härligt att du är med oss!
Ja, supermysigt!
Ja, du är en väldigt inspirerande person tycker jag. Och det är hedersamt och fint att du vill vara med och delta i det här poddavsnittet där vi ska prata gång.
Roligt, ja, det är spännande. Ja. Hedersamt och fint. Ja, men jag blir så här alldeles lite varm i hjärtat när du säger så.
Vad bra. Får vi sprida lite värme tillbaks till dig som gör så mycket fint för människor runt omkring dig.
Ja.
Precis som i den här intervjun så har jag gett mig in på att presentera dig för de som lyssnar. Så här kommer din presentation, Emma. Emma driver kurs- och retreatgården Mangalam i Tvååker utanför Varberg tillsammans med sin man Jesper Lundqvist. Där håller hon kurser, retreater och utbildningar. De har drivit Mangalam sedan 2006. Hon har en lång och gedigen erfarenhet med egen praktik i meditation och yoga. Hon har själv 3 yogalärutbildningar i olika traditioner samt många fortbildningar. Hon är intuitiv gångspelare. Hon är sex-, kärlek- och relationscoach. Hon driver onlineklubben, meditationsonlineklubben Syster Kärlek. Har tidigare arbetat som kampanjledare vid Greenpeace i Sverige. Och som 20-åring lyftade hon ensam genom flera kontinenter. Emma är en eftertraktad lärare. Förutom på Mangalam så hittar du henne bland annat som lärare på Yoga Games och på Yogobi. Varmt välkommen igen, Emma.
Härligt!
Det var övergripande, men försökte få med det mesta. Jag förstår att det kanske inte var allt.
Du prickade in mycket där, tycker jag. Bra gjort!
Bra, skönt. Jag tänker så här, innan vi går in på själva huvudämnet och pratar gång- och ljudvibrationer så skulle det vara jättefint om du vill berätta om meditationsklubben Systerkärlek som du har.
Ja, det är som en bokklubb kan man tänka, fast man får en meditation i månaden. Och det började när pandemin bröt ut. Så för ett år sedan, ganska exakt, så upplevde jag stor ovisshet och otrygghet bland människor runt omkring mig. Ja, du minns hur det var. Vi var alla inkastade i någonting helt nytt. Och då funderade jag på hur kan jag bidra med någonting till de människor som är runt omkring mig, till min flock, de som jag har berört tidigare och där vi har setts i olika yogasammanhang, men där vi kunde inte ses. Då skapade jag den här online meditationsklubben för att dela verktyg för att förstå sina känslor, hitta mental klarhet och framförallt stärka det inre ledarskapet. Och också så att man kan ha ett regelbundet praktiserande. Många gånger när man ger sig in och tänker så här, meditation eller yoga och kontemplation, det är ju viktigt. Och så kanske man börjar att yoga lite eller meditera lite. Men sen är det svårt att få regelbundenhet i det. Så då tänkte jag att ah, men vi kan ses en gång i månaden. Och även då om man inte kan meditera i varje dag hela månaden, så kan man meditera och besöka sitt inre 4 dagar. Och gör man det en gång i månaden, så blir det väldigt mycket inre transformation utav det. Så nu syns vi ungefär mellan 80 och 120 kvinnor. Det är lite olika varje månad.
Mm.
Och så får man en färdiginspelad meditation. Och så gör man den på en valfri tid under de 4 klubbdagarna. Och sen så kommer man in i en Facebookgrupp, och så delar vi. Vi har en empatisk struktur.
Mm.
Online-världen kan ju vara lite kärv liksom, sådär. Mm. Men vi har en stängd grupp med väldigt, väldigt, väldigt tydliga regler om att man delar på ett visst sätt och man svarar på ett visst sätt. Och det här är en av de kanske mest uppskattade delarna av klubben, att man kan komma in, berätta vad som pågår i sitt liv och vad som har dykt upp i den här meditationen. Och så kommer alla att säga, jag firar dig. Jag firar dig för att du upptäckte det här. Jag förstår att det kan vara så. Och man kommer inte med råd. Och man berättar inte om sig själv. Eller ja, man säger ingenting utan att man vet mer. Utan man bara är där och stöttar, förstår, firar och hyllar och bekräftar.
Ja, mm, ah, fint. Ah.
Ja, och det är så uppskattat och så skönt. Så det blir en oerhört kärleksfull miljö under de 4 dagarna. Så man sen då kan bära med sig ut i livet och möta människor med, och också den här oroliga tiden med.
Mm.
För att det är stökigt i världen helt enkelt.
Mm. Mm. Ja, jag har sett jättemycket om det på dina sociala medier, det här med systerkärleksklubben, och jag upplever verkligen att det är tilltalande, men också jag tänker mycket på läkning utav emotionella sår och trauman också när jag ser de här inläggen och vad ni gör för meditationer och så. Vad är det, någon inriktning du har, eller är det mer min upplevelse, eller hur
ja, jag tror att det kanske är människans komposition, att alla bär på oförlösta känslor mer eller mindre, och många bär på trauma, små eller stora. Det är ju trauma är ju, man kan säga, definitionen kanske enklare att förstå om man tänker att det är starka situationer som man själv har haft svårt att bearbeta. Det behöver inte vara en jätteläskig upplevelse, utan det kan vara allt möjligt som skapar oförlösta känslor. Och nästan alla har någonting som man inte riktigt har klarat upp inuti sig. Och fokus för mig tror jag ligger i att ge verktyg att komma tillbaks till kroppen. Mm. För min upplevelse och min egen resa har väldigt mycket handlat om att både samhället i stort och min egen väg genom livet har varit genom sinnet.
Mm.
Vi lever i en ganska intellektualiserad värld där också sinnets kapacitet uppskattas mer än kanske kroppens visdom.
Mm.
Medan våra känslor uttrycker sig genom kroppen.
Mm. Mm.
Och så mycket av det jag jobbar med, och de tekniker jag jobbar med, är att bli uppmärksam på, men hur känns det i kroppen? Vad är de somatiska uttrycken? Om jag umgås med dem och tillåter dem, hur kan jag då förlösa olika typer av stresscykler? Så att det kan bli mer öppet flöde i kroppen. Och det här kommer ju från yogans grundtanke, att när kroppen är i ett sattvist flöde, när den är i ett balanserat flöde, ja, men då kommer sinnet också att vara mer balanserat, och då blir det lättare att särskilja mellan tankekonstruktionerna och sinnet och kroppen och känslorna och den jag är, medvetandet som är jag. Så jag kommer ju ur den yogiska traditionen och sen så är det väldigt många verktyg som har utvecklats därifrån, som har blivit som du pratar om då, riktade mot att förlösa känslocykler, stresscykler, trauman och sådär. Men min passion och där jag kommer ifrån är intresset för att förstå medvetandet och den jag är och den du är och hur vi kan vara mer medvetna och mer förkroppsligade i vårt medvetande.
Ja, jag förstår. Ja, men du förklarar jättebra tycker jag. Om man är intresserad av att gå med i den här online-klubben, meditationsklubben Syster Kärlek, hur går man tillväga?
Ja, man kan nog bara lättast slänga iväg ett meddelande på Messenger till mig. Jag har faktiskt inte byggt någon hemsida ännu till det här projektet, utan det har varit som en spontan, ganska glädjefullt, kreativt arbete som har varit lite oförutsägbart också, för att det kom ur pandemikänslorna och sen har pandemin bara fortsatt. men det jag också upptäckt är att det är ju där jag stod redan innan, att med eller utan pandemi så är det så att vi lever som människor, och ett löfte vi får när vi föds är att man kommer att uppleva olika typer av kriser och utmaningar. Och de kriserna och utmaningarna blir lättare att hantera och att rida igenom om man har förståelse för sin egna inre miljö. Jag tänker att den här klubben kommer att behövas även efter pandemin, för livet kommer att fortsätta med utmaningar.
Absolut. Och det är så bra med online. Alltså det här med pandemin har ju verkligen skapat en möjlighet för onlineverksamhet och att kunna mötas även om man har långt att åka. Så om man inte kan åka till Mangalam för att man kanske bor längre bort än vad det finns möjlighet att åka, så kan man ändå vara med och ta del av det här. Och det tycker jag är jättefint, att vi kan sprida våra hjärtefrågor och det som vi ser att människor behöver, så att man kan ta del av det var man än är någonstans.
Ja, och jag tänker också mycket på det här med regelbundenhet, att få inspiration ofta, för att här på kursgården så då kan man ju komma och gå en intensiv helg eller en längre utbildning, men det är ändå tillfälligt. För att de här verktygen verkligen ska blomma så behöver man integrera dem på någon typ av regelbundet sätt i sin vardag. Och det kan ju vara en gång i veckan eller en gång i månaden, men kanske inte en gång per livstid. Och det känner jag att online-situationen ger ju möjlighet till människor att plocka ner inspiration, så att man kan bara trycka play, följa med. Och då kan man göra det i 20 minuter varje dag. Och det är sån skjuts i det där. Sen blir det en utmaning att hitta rätt för en själv i allt utbud som finns. Liksom.
Jo, det är sant. Det är väldigt mycket.
Men det kan ju verkligen ge ett stöd för att hitta verktyg som man kan använda varje dag eller ofta för att checka in med sig själv. Ja, viktiga grejer.
Ja, verkligen. Men jag vill ju prata gång och ritualer med dig.
Ja.
Men först så skulle jag tycka det var jättespännande att höra hur du kom i kontakt med gången från början. Ja. När kom gången in i ditt liv?
Ja, när kom gången in i mitt liv? Den har jag började ju när jag var 18 och meditera i en zenbuddhistisk tradition. Och där fanns ju klang som en del av en startsignal för nu börjar meditationen. Men det var inte som ett instrument, inte som jag relaterar till gången nu. Och sen så var jag på Öland på den härliga festivalen som är där varje sommar, och det här är väldigt länge sedan. Det var när Hanam höll i festivalen och han fortfarande levde. Och han spelade mycket gång på alla möjliga klasser. Det var jättestörigt. Och jag tror att det handlade om att jag var på klass med en lärare. Mm. Och sen så bröts energin. När man är med en lärare så får man en resonans i hjärtat och i klassen och i fältet. Mm. Och när det då kom in någon ny, någon annan, så var det, ja men störde den här relationen som redan fanns där. Det blev ett möte med gången, men jag var inte, det var inte en så där superförälskelse.
Nej.
Nej. Sen växte det från det. Och jag hade en elev som hennes pappa bodde i Austin, och hon hade varit och träffat med Tab, och de blev jättegoda vänner. Och då blev hon så där helt eld och lågor. Ja, men ska vi inte, kan vi inte liksom åka dit tillsammans? Och jag bara, men kan inte han komma hit istället? Och så där har det varit mycket för mig här på Mangalam. För jag har ju barn. Mm. Och då var ju de små. Så att, det har varit enklare för oss att bjuda hit spännande lärare. Och där i mötet med Tab, när vi bestämde att han skulle komma hit, då köpte jag en gång innan han kom, flera månader innan han kom, och så började jag spela själv. Och för mig nästan räckte det där. Det är liksom där började jag hitta. Det var som bara en förlängning av meditationen eller yogan, att kliva in och vara med gången. Så sen när Metab väl kom, så var det ju bara som att lägga till. Men jag kände att jag bara var köpa gång och spela. Så hade jag hittat en relation. Men som också byggde då på min tidigare koppling med andningen och kroppen och känslan och hållandet i fältet, och som gången bara fortsatte att växa med. Det var fint.
Men din första upplevelse var egentligen då från Hanam och festivalen, och den var inte så liksom bekväm, den upplevelsen. Men hur övergick den här obekväma upplevelsen utav gången till att bli ändå en fascination? Var det först när du köpte din egen gång där du berättade, eller är det liksom, var det någon upplevelse du hade, eller var det någon, alltså hur gick det till?
Ja, vi åkte ner till gångfabriken i Tyskland som ligger ganska nära gränsen till Danmark där. Och spelade på massa gånger där, och pratade med dem som tillverkar dem och var i den vibrationen. Och då, ja, men då hittade jag en gång som jag kände att det här är en relation eller en gång för mig att fortsätta utforska de här ljuden med. Och jag yogade mycket och mediterade mycket och undervisade mycket, så det blev... I yogan så använder man, och det här är ju som spännande när vi kommer in på ritual också sen, men man utgår från, men hur kan jag flytta prana, hur kan jag flytta energi, eller hur kan jag förlösa anspänning i kroppen genom att fokusera på det som pågår i kroppen, andas och låta andningen amplifiera det som jag känner. Ljuda, använda mantran eller rösten eller bara suckar. Och också rörelse, olika asanas eller spontana rörelser som kan komma i kroppen. Och gången blev bara ett till verktyg som väldigt naturligt utvecklade sig och la sig i samma kategori av verktyg. Jag kan förflytta, röra, förlösa prana, energi, stagnation, känslor på samma sätt som med fokus, andning, ljud, rörelse. Och så kom liksom, gångens vibration blev ett ljud som kom utifrån istället för den egna rösten. Så det var inte främmande på något sätt, utan det kändes som att det klickade in i en tankevärld och en arsenal av verktyg som jag ändå jobbade med. Så det kändes väldigt naturligt och det bara kändes som att vi hade ihop lite sådär fint.
Ja, jag förstår. Ja, för du jobbar ju, alltså jag menar, jag tänker, när jag tänker på dig så tänker jag delvis på din röst, alltså din sångröst, att du har ju en väldigt vacker sångröst och liksom att det är ju också en resonans och ja, att det hör ihop och att det är också en del utav det här med vibrationer och ljud och gång och yoga.
Ja, men verkligen, och också hur rösten rör sig och känns och vibrerar i min kropp och förlöser. Mantra och sång är ju en väldigt kraftfull väg till att hitta det där flödet i kroppen, förlösa anspänning och sen hamna i en djup koppling. Med en upplevelse av ett absolut nu, av att vara fullt närvarande här och utan, vad ska man säga, sinneskonstruktionens skiljevägg mellan mig och universum och allting runt omkring mig. Sång och gång och ljud och alla de här verktygen har ju en väldigt kraftfull påverkan på sinnestillståndet, definitivt.
Alltså själva kärnan, tänker jag, i den här intervjun, det är ju gång och ritualer. Och vill du berätta lite, vad innebär det? Hur använder du gången i ritualer och vad menas med en ritual? Och kan du få berätta?
Ja, jag tycker ritual är spännande. Och det är en spännande del av yogakulturen. Där man kan se på varje yogaklass om man, eller varje yogastund man har med sig själv som en självkärleksritual. Men sen kan man också göra större ritualer som markerar någonting. Och ofta när man tänker på ritual så är det att det markerar en slags förändring i livet. Att det finns ett definitivt före och ett definitivt efter. Till exempel om man gifter sig, så det är en stor ritual. Och då är det, innan så var man helt enkelt ogift. Efter det så är man gift och det finns en arketypisk förändring i det. I den här förändringen så är det både att släppa taget om någonting gammalt och släppa in någonting nytt. Och med yogapraktiserandet i det lilla varje dag, så yogans förlängda mål handlar ju om en kognitivt skifte, att förstå att jag är inte tanken, jag är inte känslan, jag är inte kroppen, utan jag är det som är konstant, komplett, helt in och genom alla de här fluktuationerna av tankar, känslor och fysiska förnimmelser. Men det är svårt att komma ihåg. För att känslorna bara är så starka och tydliga. Och det känns som att nu jag känner mig ledsen, arg, ensam. Mm. Eller tankekonstruktionen om hur jag tittar på världen delar upp, lägger sig mellan mig och upplevelsen av mig själv. Mm. Så att yogan kan vara en sån vardagsritual för att påminna om det här kognitiva skiftet, påminna mig själv om att ja, jag har upptäckt att det finns faktiskt en del av mig som är konstant och hel hela tiden, som inte är tanken som kommer och går, utan som är där före tanken, under tanken och efter tanken. Så det kan vara den här markören av att här är det sker en förändring, en arketypisk förändring, och vissa tillfällen i livet så är det väldigt hjälpsamt att markera de här. Och vi gör ju det i vår kultur på olika sätt. Giftermål, begravningar, dop, men också årstidsritualer, jul och påsk och sådär. Och att markera för det undermedvetna att nu skiftar vi, så att man är nästan som att man skapar en, jag brukar säga, alltså man skapar en positiv PTSD.
Ja, okej. Okay. Ja, men man skapar nya mönster. Och...
ja, och som inte måste ligga och vara en del av sinnet som kräver att jag tar ett initiativ, utan som driver automatiskt mina handlingar. Så det är ju en del av det här. Och när jag jobbar med gången och ritual, nu senast så jobbade vi ute på isen. Så att vi badar isvak på vintern. Så då var vi ute, och så jobbade jag med klienten genom att först prata om vad är det här som de vill markera? Vad är skiftet? Vad är det någonting de vill släppa taget om, eller är det någonting de bjuder in? Vad är det som pågår i deras liv som de vill markera och skapa det här tydliga råmärket? Nu har jag gått in i en ny fas i mitt liv. Så då hade vi samtal runt det och forska lite, fråga lite för att hitta vad är det som är intentionen med ritualen. Och det här är väldigt viktigt. Intentionen i sig styr allt mitt arbete, alla sessioner jag har, alla yogaklasser, alla ritualer, allt energiarbete, all förlösning av känslor. För att det är intentionen som ger riktning genom det som ska hända sen. Sen så kan man ju då gå in i olika tillstånd av att öppna sinnet, att vara i meditation. Där ute på isen så gjorde vi det med gångspel. Så att man fick ligga på en bädd av såna här ullmattor under täcken med himlen ovanför och isen under och vattnet under isen och jorden under och solen och vinden och så här i naturen. Och en del låg helt nakna under de här fällarna, och så spelade jag gången så att sinnet med den här intentionen sjunker ner i ett meditativt tillstånd, och sen så klev man ur den här bädden och rakt ner i isvaken. Och där sker den här väldigt starka fysiska påverkan då, för att det är iskallt vatten där. Mm. Och det upplever ju sinnet som en livsfara. Men istället för att det ska vara farligt och skapa ett skräck och trauma och PTSD, så är man trygg, man har en tydlig intention, man kan vara i det, och det skapar en absolut närvaro med den här önskan, intentionen, och fördjupar den, som säger, råmärket, placeringen av den här tanken i hjärnans struktur. Så det är väldigt spännande att jobba så. Och när jag inte har en isvak så kan man jobba med att väcka alla sinnena istället. Så alla sinnena har en direkt signal in i hjärnstammen, den äldsta delen av hjärnan, så att kroppen ska kunna känna, är den här platsen som jag är på trygg och välvillig, eller behöver jag förflytta mig? Så att vi hör, vi ser, vi känner, vi doftar. Då kan man använda det baklänges. Okay. Och det är det vi gör mycket i ritual. Om man tänker, julen doftar på ett visst sätt. Den har sina egna sånger. Den smakar, julen smakar på sitt speciella sätt. Man har ofta också kläder och utsmyckning så den ser ut på sitt sätt. Och olika ritualer smakar, doftar, låter, ser ut och känns på olika sätt för att ta med oss in i en specifik sinnesstämning. Spännande, va? Alltså man kan skapa ritualer själv. Jag har skapat jättemycket spännande ritualer för vår familj. Hur vill vi att födelsedagsritualen ska se ut till exempel? Eller, man kan med de här ingredienserna skapa återkommande saker som ser likadana ut, som automatiskt då slår an i hjärnan på ett visst sätt. Och för de som spelar gång eller yoga eller mediterar, så är det ju där att man kanske sitter på samma plats när man mediterar, man slår en viss klang, man tänder ett ljus, man tänder en doft, en rökelse, och alla de där signalerna in i kroppen berättar för sinnet att nu är det dags för meditation. Medan när man ser personer klädda i fluffiga klänningar med krans på huvudet och hör liksom doft av dill och färsk potatis, och tänker man, men nu är det nog midsommar. Så att det är signaler in i hjärnan, och det här kan man ju bygga andra ritualer med för sig själv och för klienter, och också ha med gången i. Så på samma sätt så, som vid isen där, så kan jag till exempel då ha en grupp av personer där man bestämmer genom en meditation varje individs intention. Tillbaks, vad är det jag gör den här ritualen för? Är det någonting jag bjuder in? Eller är det något jag släpper taget av? Och ofta så kan man ju vara i ett skede där så här, men jag kanske har släppt ett jobb, eller släppt en relation, eller släppt ett beteende som jag har varit fast i, och plötsligt inser att, men det här beteendet är inte så bra för mig, och man vill hedra det skiftet, förstärka det skiftet. Och sen så kan man använda gången, både för att hitta det intentionen och meditativa tillståndet, men också sen så har vi gjort övningar där vi använder härliga smaker, kanske fruktiga frukter, apelsin eller blåbär eller hallon, för att befästa doft av kanel. Ofta så får en person ligga ner, och det är 3-4 andra personer som matar, låter den här personen smaka på olika saker, dofta på en härlig doft, kanske mjukt smeker personen över pannan, viskar trevliga saker i örat. Och låter alla sinnena få uppleva att det här som är intentionen, det är tryggt, det är välkommet ner i de djupare hjärnstrukturerna, det är sant, och det är också sen en automatiserad inre stance, ett ställningstagande som jag navigerar efter. Som en del av min inre kompass och min North Star. Så att man, när man då kliver ur ritualen, har det här nya befäst inuti.
Alltså det handlar, jag tänker så här att det handlar om att skapa nya mönster där man känner sig trygg. Alltså nya mönster på djupet utav sig, där hela kroppen, hjärnan, allting får vara med. Och sen utifrån de här sammanhangen när man har ritualer, oavsett hur det ser ut, om man har själv eller om man är på en ritual som någon annan hjälper till att hålla i, så hjälper det en sen i sitt vardagliga liv att faktiskt kunna flytta fokus till den här intentionen eller till det här nya som man vill ha in, eller, och att det också blir befäst rent automatiserat, kan man väl säga, i kroppen. Alltså PTSD är ju automatiserat i kroppen. Ja. Om man tänker positiv PTSD då, att det också blir automatiserat. Det är så.
Ja, och det handlar inte så mycket om att skapa det nya mönstret, som att hylla och markera och göra det tydligt och fördjupa att ja, det här är en sanning som hjärnan kan navigera efter. Så ofta om man yogar och mediterar så gör man liknande övningar igen och igen för att skapa nya mönster. Och så hittar man kanske ett skifte i hur man beter sig, för att man upprepar ett nytt mönster igen och igen, och så släpper det emotionellt sådär. Men det här ritual är mer så här: nu har jag upptäckt det här, jag har haft den här insikten, jag vill gifta mig med den här personen, for real. Eller den här personen har gått vidare och dött, och jag vill hylla och hedra och också skifta förståelsen inuti mig. Och så kan det vara liksom andra typer av separation. Jag har lämnat ett yrke, en arbetsplats, en person, en situation. Och för att förstärka att det är det nya riktiga, så är ritual väldigt kraftfullt. Men att bli förälskad och skapa relationen, det kommer liksom långt före att skapa de nya mönsterna. Det är insikten där, så bara, ja, men jag vill det här. Och hur får jag det att bli en, nästan som en touchstone. Jag minns en av de första, det är några riktigt starka ritualer som jag har gjort i mitt liv som har haft stor betydelse. Men vi gjorde en ritual innan vi köpte Mangalam. Så umgicks vi med en av mina lärare, och vi hade en önskan om att skapa en plats, och Mangalam hade dykt upp som en möjlighet. Huset var ju inte Mangalam då, men den här fastigheten. Och så gjorde vi en ritual för det. Och sen när man köper en fastighet och man släpper taget om den fasta anställningen jag hade i ett helt annat yrke, och alla de bitarna flytten ska gå, då dyker det ju upp inre motstånd, rädslor, funderingar, kanske andra speglingar av, ja, men ska du verkligen säga upp dig från det här jobbet som är din heltidsanställning i en karriär som du ändå har en väldigt bra utbildning för? Är det ett rimligt beteende, Emma? Och då var det så skönt. Då var det så väldigt, väldigt skönt att kunna i sinnet återvända till ritualen, och på det sättet också återvända till den klarhet, den insikt, den riktning som jag hade planterat där. När jag inte var rädd eller ifrågasatt eller stressad, eller när banken inte var så här, ska vi verkligen ge er ett lån? Och man bara, ha. Och att hela tiden kunna återvända till den här klarheten. Så ritual kan vara på det sättet att, ja, men i min klarhet, i mitt hjärta, så finns den här insikten och jag befäster den. Jag gifter mig. Och sen under äktenskapets gång kommer det att bli krångligt.
Jaså. Ja, men jag förstår. Jag förstår verkligen vad du menar. Ja, och då man har någonting att luta sig. Ja, återvända, luta sig mot.
Mm. Ja, att någon gång när jag var i klarhet så hade jag... Vad var det, liksom, vad var det som jag hyllade då? Ja. Och vi gjorde ju den ritual vi gjorde för det här liksom skapandet av Mangalam. Det hjälpte mig mycket att faktiskt genomföra köpet. Jag hade aldrig köpt en stor fastighet. Jag hade en fast anställning på ett bra jobb som jag älskade också. Men som inte var rätt för mig då. Och att släppa taget, liksom, att våga köpa en fastighet, släppa taget om den här fasta anställningen, ha två små barn, en ettåring, en treåring och bara flytta till ett en hel okänd plats. Så var det väldigt skönt att i stunder där det kändes som att men, våga det här, kunna återvända till, men vad var det? Vad var det för klarhet som guidade mig hit? Kan jag fortsätta tro på den? Så ritual kan vara en sån markör.
Ja, jag förstår. Men om man skulle vilja göra en ritual själv med till exempel gången som hjälp. Hur, som en, men som något slags avstamp eller någonting man vill till eller släppa taget om. Hur skulle man kunna göra det själv?
Jag tycker att då ska man börja med att förstärka den här intentionen. Man kanske vet redan, det här avstampet, råmärket, jag vill skapa det för den här nya situationen. Men att göra den väldigt tydlig för sig själv och skriva ner den, att man har den tydlig. Och det kan man ju göra genom att sitta i meditation och låta allting stilla sig, kliva in i det här tanken runt jag ska gå in i det här nya och nu vill jag markera det. Vad är det? Vad är det som verkligen är min intention med det här? Och när man har det klart och tydligt för sig så kan man ju sen då spela gången för det. Befästa det. Gången öppnar på samma sätt som alla de här sinnesstimulanserna som jag pratat om. Hela hjärnan till djupare delar. Så att man kan spela gången och låta sinnesstrukturen bli mer öppen för den här situationen. Och där kanske det räcker. Intentionen och gången i sig. Men vill man kanske då elaborera lite till så skulle jag bjuda in någonting som stimulerar alla sinnena. En smak, en doft, någonting som känns mot huden, någonting som är vackert. Och gången i sig har ju ljudet. Och att lyfta in det, någonting som man själv trivs med. Och jag vet inte om du har varit i Indien. Många i våra kretsar har varit på olika typer av
Nej, jag har inte varit i Indien, men
men i de här klassiska ritualerna, pujas, så då använder man olika symboler för alla element, och elementen relaterar till de olika sinnena, så att man har klockor som man klingar i, man har dofter, man har speciella smaker som man använder. Så att välja ut någonting som man kan stimulera alla sina sinnen med, sätta sin intention och sen spela gången. Där har man en ganska skön ritual.
Fint. men jag tänker mycket på yogatraditionen när jag tänker på ritual. Jag tänker på affirmation när jag tänker på ritual. Och jag tänker jag försöker fundera kring mitt eget förhållnings eller kring mitt eget liv och ritual. Och jag har ju, när jag pratar med dig så tänker jag, men jag har ju väldigt mycket ritualer egentligen, om det som man vill benämna det liksom. Och har också jobbat, eller vad säger man, ja men ja, alltså funderat mycket kring mig själv och vad jag har valt att gå in i för ritualer och varför. Och, ja, det är helt klart intressant med ritualer, men också att man kan skapa liksom själv, att det inte bara behöver komma utifrån. Det är ju lätt att ritualer läggs på människor, upplever jag, men det är väldigt, ja.
Och de kanske inte alltid blir positiva då, för att så här, då blir det ett måste. Och vi har en del ritual, men vi har en del sätt att vara på som alla kanske inte känner att det är så jätteskönt att delta i. Mm. Mycket av våra firanden till exempel är ju centrerat runt alkohol och socker.
Mm. Ja, absolut.
det är vår kultur som vi har, men det är där man är med och hyllar, och det stimulerar ju sinnet på olika sätt. Så det har ju en viss effekt. Man får en sinnesförskjutning av socker och alkohol och kan umgås på olika sätt. Men det kan ju också vara väldigt, väldigt störande. Men om man dekonstruerar det där och tänker, ja, men jag vill fira, fast jag vill ha ritualer runt hur jag firar. Men vad vill jag ha för smaker? Vad vill jag ha för ljud? Mm. hur vill jag att det ska se ut? För att också bjuda in synen. Vissa ritualer är ju väldigt synbaserade. Till exempel Lucia. En del av det som är så fantastiskt med Lucia-ritualen är ju att det är övermäktigt vackert. Att se människor gå runt med ljus och skrida fram i rummet i den mörka svenska natten. Och det visuella intrycket är viktigt. Det går inte att fira Lucia utan själva Lucia.
Nej, lite tomt.
Nej, det är liksom, ja, så vissa ritualer, så man kan ju välja också där. Men bjuder man in alla de bitarna, men vad är det jag vill ha i mitt firande, i mitt ritualiserande runt det här? Det kan bli super, super, super härligt. Vi har en sån födelsedagsritual som har dragit igång. Den drogs nog igång när Jesper fyllde 40. Så den har pågått i 11 år nu. Mm. Men för att det blev så härligt. Och det är så här, ja, men vilka smaker tillhör en födelsedag? Så då valde vi ut saker som kändes härliga för våran familj. Och vilka beteenden är man utför på en födelsedag. Så vi har ett födelsedagsäventyr. Så många firar ju födelsedag genom att ha kalas och äta tårta och sådär. Och ge presenter. Vi tänkte så här, vi vill ha ett äventyr. Så den som fyller år får ett äventyr av de andra. Ja, först en frukost med vissa sånger, och frukosten innehåller alltid samma saker. Och sen kommer ett överraskningsäventyr. Mycket, mycket roligt. Det har liksom 11 gånger 4 spännande äventyr som jag aldrig trott hade blivit av om vi inte hade skapat den ritualen.
Oh, gud vad fint. Alltså, ja, det är så fint att du delar mer av det. Och just också att det inte behöver vara som nu är det ju inriktat på yoga och så här när vi pratar, men att det verkligen, man kan skapa ritualer som en födelsedagsritual själv, att man kan liksom bestämma själv vad man vill och vad man tycker om och hur man vill ha det, och bjuda in sina barn alltså till det, och att jag tycker det låter så hjärtligt och fint. Och
ja, man behöver inte. Så yogan använder ju alla de här verktygen och gångspelet också. Man använder ut och med mantran och ljud och sådär. Men det är ju bara verktyg. Om man tänker att verktygen eller kartan hjälper en att navigera i en terräng. Men terrängen, verkligheten är ändå verkligheten. Det här är människan under och hur vi fungerar. Så att du kan byta ut ljud, mantrasekvenser, dofter. Det måste inte vara knutet till en specifik tradition. Sen kanske man trivs med vissa grejer och känner så här, ja men det här, jag älskar de här mantrarna, eller jag älskar de här ljuden, och jag tycker att chai-smaken är den bästa yoga-te-chai-smaken. Att man också har arbetat in en meditativ relation till det. Men så behöver man behöver inte plocka ur de traditionerna, utan man kan skapa själv. Där handlar det mer om att upprepa det, så att man betingar sin hjärna. Om man bestämmer sig för en födelsedagsritual, så är det ju inte en ritual förrän man har gjort den ett visst antal gånger. Och upprepar det. Och nu är det så spännande, för nu är vi ju inne på vårt typ 40:e eller 45:e födelsedagsfirande. Vi är fyra stycken som gör det här. Det är jag och barnen. Och nu är det ju verkligen så här. Det här, och alla tycker det är så skojigt. Att man vet hela ritualen och hur den går till. Och vart den kan landa. Vad den kan ge för effekt. Sådär. Men det visste man ju inte första gången man gjorde. Att det skulle hålla i sig. Så en del av de här vardagsfirande ritualerna är ju också att man upprepar, betingar hjärnan till att, åh, när de här smakerna och dofterna och det som ser ut så här, när det dyker upp, då sker det här inuti mig. Då återvänder mitt sinne automatiskt till det här sinnestillståndet.
Fint. Tiden bara försvinner här, känner jag. Men jag skulle kunna prata jättemycket mer om det här. Men jag behöver börja avrunda. Men är det någonting som du skulle vilja lägga till? Någonting som du vill berätta om, eller så som du känner att du verkligen vill ha med innan jag ställer min sista fråga?
Men jag tycker vi har pratat om massor av spännande saker. Och det kan ju vara så att den som lyssnar, du som lyssnar, känner att, men det där skulle jag vilja ha lite mer förtydligande runt. Eller av. Kanske mer att jag har skapat frågor i andra än att jag har saker kvar att säga. Och då får man gärna höra av sig. Det går jättebra. Är det något jag inte har sagt som du behöver veta, så hör av dig.
Bra, tydligt. Ja, jag brukar alltid fråga så här, sista frågan till alla jag intervjuar, och det är vad gången har lärt dig, eller vad gången har fört med sig till ditt liv.
Ja, gången är väldigt mycket förlösning. Den står ju inte ensam där. Det är svårt att rycka loss den från den totala meditationsresan. Den är en del av den. Och en expansion. Jag började meditera i zenbuddhistisk tradition när jag var 18. Och då sitter man framför en vägg och tittar på väggen.
Ja.
Låter alla ljuden. Och man har alla sinnen öppna. Och så gör man ingenting mer. Utan det är hela tekniken. Man låter tankarna komma och gå. Och så gör man det en 8, 12, 15 timmar om dagen. Det är bara en meditationsteknik. Det är en väg in. Så efter det så samlade jag på mig fler vägar. Fysiska asanas, sång, mantran, olika andningsövningar. Och gången är ju också en sån väg. För mig är det som att bara ha fler verktyg som man kan använda vid olika tillfällen i livet. Jag kan ju säga att bara sätta sig och stirra in i en vägg, det har inte alltid funkat för mig. För att vissa delar av livet så har jag varit alldeles för stressad. Eller emotionellt uppsnurrad. Och då blir det bara otroligt plågsamt och oförlöst att sitta där. Man kommer aldrig in i det här djupa meditativa tillståndet. Och då har fysiska rörelser, gången, andning, ja, men det har varit vägar som har varit mer förlösande. Och sen ändå landat i den här djupa närvaron. Jag tror att gången har gett mig ett verktyg som ger mina elever en genväg till tillstånd som jag själv kanske har suttit i veckor och mediterat mig till. Så det har också hjälpt mig att kunna förmedla hur kan det på riktigt kännas inuti när sinnet är helt tyst. Om man bara är. För det är ganska svårt att beskriva hur det är, och det är ett tillstånd som inte alla har tillgång till så ofta. För vi lever i ett mycket mer göra- och prestationsinriktat kultur. Så det där att sinnet är helt stilla, tyst, och man bara är. Och hur fantastiskt det verkligen kännas. Gången har gett mig ett verktyg som kan på 10 minuter leverera någon in i det där, och på det sättet också så ett frö. Aha, det här sinnestillståndet existerar. Jag kan uppleva den här inre stillheten. Den finns. Jag kan vara förlöst på det här sättet. Wow! Det är som att visa människor inre kontinenter som de inte visste fanns, och bara, hit vill jag återvända igen. Och det kan sen då föda massa olika typer av utflykter med meditativa tekniker. Så lite som en genväg, tror jag. Det är gången har bidragit kanske kraftfullast till på det sätt jag jobbar. Det är så snabbt, och nästan vem som helst kan hitta vägen dit. Vi har en firma som levererar grönsaker hit. Och det är samma kille som kommer varje gång. Och någon gång, kanske efter 5 år, vi har ändå varit här i 15 år. Så efter 5 år så bara var så här: men du, lägg dig här i yogasalen så spelar jag lite gång för dig. Och vet, så här, en snubbe som aldrig yogat, mediterat, någonting, bara rakt från gatan. Ner på mattan och så 10 minuter gång. Och det var så där, wow! Wow!
Jag har en liknande historia, fast det var en hantverkare som var här vid ett tillfälle hos oss. Och då av någon anledning så ville han testa och hade väl lite tid över i sitt schema. Och jag tänkte, okej. Så då fick han lyssna på gång, och det var väl så där 10 minuter. Och nej, han hade ingen erfarenhet alls utav meditation, yoga. Han kände att han gärna ville ha avslappning och ro, liksom. Och så spelade jag gång för honom, och han, ja men precis samma. Alltså han blev helt paff.
Och det tillståndet, det har för mig varit så värdefullt. Jag minns första gången när jag träffade den här buddhistmunken och började meditera i den traditionen. Känslan av att vara i det absolut stilla inuti, som att komma hem när det släpper inuti, och man bara, ja, jag är här. Hela nervsystemet stillar sig, och det tillståndet var väldigt värdefullt för mig, och då kunna enkelt ge det vidare till personer som kanske inte känner att yoga eller sitta på mattan är en möjlighet eller någonting som de skulle ens var lite grann intresserad. Att kunna leverera det väldigt värdefulla sinnestillståndet och upplevelsen. Det känns väldigt fint. Det känns som att, fint att låta gången göra det jobbet tillsammans med spelande hjärtat.
Tack så jättemycket, Emma, för din, att du delar mer av din klokskap. Och det är väldigt inspirerande, som sagt, att prata med dig och ta del av det som du har med dig. Men vi får avsluta där, så får du hänga kvar, så pratar vi lite efter här.
Ja, härligt.
Välkommen till Gångbad Online. För dig som älskar gångbad och vill ta gångbadet med dig hem till ditt eget vardagsrum och lyssna med fantastisk ljudkvalitet.